en podcast från Aftonbladet.
I fredags avgick Nyamko Sabuni som Liberalernas partiledare och in klev den gamla elevrådsordföranden och husclownen Johan Persson som ny herre på täppan. Vad var den verkliga anledningen till att hon avgick? Vem är Johan Persson och är det too late for love när det kommer till Liberalernas framtid? Jag har släpat in My och Lena i studion för att få svar på mina frågor. Det här är ett bonusavsnitt av Aftonbladets politikpodd En runda till med My Råveder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Hej på er, My och Lena.
Hej!
Vad var er första reaktion när ni hörde att Nyamko Sabuni skulle avgå?
Att jag måste skynda mig på och sätta mig framför min hemma tv-studio.
Nu blev det eld i baken.
Ja.
Ja. Vad tänkte du med?
Ja, men lite samma. Jag tyckte att det var obegripligt att det hände just nu. Och att hon också sagt att det var hon själv som kom fram till att det också var ännu svårare att förstå. Men jag hade också lite samma som Lena. Jag jobbade hemma och bara reste mig och bara gick ut ur lägenheten.
Det är någon sån liksom knapp ni har i er när det händer någonting, ja,
det
stort,
så bara så.
Reser er, går mot stationen. Liksom. Mm.
Ja, fast jag bara bytte från köket till vardagsrummet. Och under tiden så klädde jag mig lite mer tv-studiomässigt. Kammade håret, ställde fram glas och väntade på att tv skulle ringa. Och då ringde de medan jag fyllde på vatten i glaset.
I förra veckan så la Liberalerna ut ett YouTube-klipp där Nyamko Sabuni och Ulf Kristersson käkade 7 sorters kakor. Och utifrån de här kakorna så diskuterade de olika ämnen. Bondkakan blev en diskussion om landsbygd och chokladbollen fick representera integration. Ja. Det var i det här klippet som Nyamko sa att om det blir krig i Sverige så kommer hon kanske dra till Norge, vilket då är ett brott mot totalförsvarsplikten.
Jag själv har tänkt, jag hade så här nätverk, tjejnätverk här i helgen som jag träffade, då var det en kvinna som beskrev, nej, men så har jag ju en släkting på västkusten och det är nära Norge. Om det blir krig så åker jag till landet, blir det värre så åker jag till Norge, de är medlemmar i NATO. Jag har själv tänkt precis samma sak. Ja, men då har vi skillingmark i Värmland. Där kan vi klara oss med mat och vatten och så vidare. Och blir det ännu värre så kör vi över till Norge.
Det är inte första gången som Nyamko har sagt någonting knasigt, men det blev den sista som partiledare i alla fall. Och många menar ju att det här var droppen för partiet och att det var det som liksom gjorde att hon fick avgå. Eller att hon valde att avgå, vilket det nu var. Min fråga är, varför släppte Liberalerna igenom det här klippet överhuvudtaget? Varför har mina ögon sett detta? Borde inte det ha stekts redan innan någon tryckte på publicera?
Men jag tror inte de tyckte det var så här farligt. Det var ju slut. Alltså det här tillställningen där även Tove Livendal från Svenska Dagbladets ledarsida ingick eller deltog. Hon ledde liksom samtalet. Det var ju som en liten muntration på slutet av Liberalernas superdigitala kommundagar, alltså när kommunpolitiker skulle peppas inför det kommande valet. Så då tror jag att de tyckte det var så trevligt.
Och så fattade de inte att det var någonting knasigt i klippet?
Nej, och jag måste säga att jag tycker inte heller att det var så himla. Alltså det var ju huvudlöst, men ändå inte. Det var ju inte någon orsak till avgång, verkligen inte. Hennes största problem är ju att hon har inte enat Liberalerna. Trots att hon har varit partiledare i snart 3 år så är det fortfarande pågår en vild falangstrid. Och det andra är att hon inte har lyckats höja partiets opinionssiffror. Det är ju hennes 2 kardinalfel. Mm. De hänger ihop. Det är ju orsaken till att hon försvinner. Antingen av egen maskin, vilket kanske är så. Och då har hon kommit fram till att hon mäktar helt enkelt med arbetsuppgifterna. Eller för att tillräckligt många i hennes omgivning börjar känna att deras valda platser är i fara. De kommer inte ha någon lön eller någon arvode i höst. Därför partiet kommer göra ett uselt val så att de helt enkelt riskerar att mista sina förtroendeposter.
Efter att Nyamko meddelade sin avgång i fredags då var ju hon på en presskonferens och efter hon hade sagt det hon hade sagt så drog hon bara. Hon lät inte journalisterna ställa frågor, hon svarade inte på några frågor. Vad tänkte ni kring det valet?
Men jag kan helt och hållet förstå det en dag. Att det kan vara en känslosam situation, och att det är kanske inte rätt ställe att stå och visa sorg eller ånger eller liksom någonting sånt här. Att man, när man liksom är på väg ut ur offentligheten, visa upp den typen av sidor. Och att hon var ju ändå med nu idag, det är 3-4 dagar senare. Så att det är ju inte så att hon helt duckar journalister, utan hon behöver kanske bara lite tid på sig.
Och det är kutym, eller? Gör folk så när de avgår?
Nej, det brukar de inte göra.
Nej. Vad tänkte du om det, att hon inte tog några frågor?
Nej, men jag anade någon slags väldigt, en slags vrede hos henne. Som jag undrade lite var den kom ifrån. Om det var någon annan hon var arg på än sig själv. För jag tyckte hela det här uppträdandet, att man håller liksom, pratar i 6 minuter och sen i, om det inte hade varit så såna heltäckningsmattor i riksdagen, så hade hennes klackar knackat i golvet liksom, ja, eller klackat, ja, i golvet. Men nu, jag anade en vrede. Och till det ska läggas då att partisekreteraren Juno Blom också avgick i samma sekund. Så hon var ju också uppenbarligen arg.
Ja, har du blivit klokare då? Du sa att du inte visste vem hon kanske var arg på.
Har... Nej, ja, jag har verkligen försökt, gjort mitt bästa för att komma underfund med detta. Jag kan säga att, inte säga att jag har kommit fram till någonting.
Nej.
Det finns de som tror, men inte vet, att det är just personer i hennes närmaste krets, alltså personer som hon, som har stött henne och som hon litar på, som har sagt att det går inte längre. Andra tror att det kanske är som hon själv har antytt, att det var hennes eget beslut. Och det var det ju såklart, till sist är det ju bara man själv som kan fatta ett sånt beslut. Mm.
Jag kan just förstå, jag var med på den här presskonferensen när Anna Kinberg Batra meddelade att hon skulle avgå. Mm. Och jag kan tycka att i en sån situation så får man bestämma själv om man behöver om man orkar och vill utsätta sig för det som är liksom det här stora pressuppbådet som kommer efteråt. För det var verkligen en ganska smärtsam upplevelse att sitta där, tyckte jag, och se liksom en person som är, för hon blev i sig bort kuppade på ett helt annat sätt, men en person som så uppenbart var liksom i någon slags kris, som behövde sedan stå och liksom klunga och ta frågor och hade väldigt svårt att liksom hålla samman under den, i den situationen. Så att jag tycker man får välja själv, det är upp till var och en politiker att bestämma hur man gör det. Jag har ingen åsikt om vad man väljer i en sån situation när man är liksom på väg bort från offentligheten.
Jag tänkte också, det här var lite passande för att Jenny Madestam, som är docent i statsvetenskap, hon har precis släppt en bok som heter Maktens kvinnor, där hon intervjuar bland annat Gudrun Schyman, Mona Sahlin och Anna Kinberg Batra, som du nämnde, My. Och hon menar att det finns ett mönster i att kvinnliga politiker behandlas annorlunda och får jobba utifrån andra villkor än manliga. Kan man dra några sådana slutsatser eller kopplingar när det kommer till Nyamko Sabuni? Hade utfallet kunnat blivit annorlunda om hon vore man?
Alltså, jag tror tyvärr inte, eller jag tror inte det. Jag tror att Jenny Madestam på det stora hela taget är rätt ute med sin teori. Men jag tror att Nyamko Sabuni var ju faktiskt jättedålig som partiledare.
Så om hon hade varit lika dålig och var man, så hade samma sak hänt?
Ja, det gjorde det med Juholt, och han var ju ungefär lika dålig, fast för sossarna.
Men jag tror att hon ändå gör lite av den analysen själv, om man får så här tolka saker och ting som hon säger. För att hon menar ju att hon lämnar ju över partiet till Johan Persson nu, och då att det är liksom ena partiet i stort sett, att lämna över till Johan Persson, som ju står för exakt samma inriktning i politiken.
Alltså, Nyamko Sabuni borde aldrig ha blivit partiledare. Det är det som var problemet egentligen. Hon har haft en ganska kort politisk karriär. Hon satt ett par år i riksdagen, eller förlåt, regeringen, och sen försvann hon till näringslivet, och så vips kommer hon tillbaks och är partiledare. Sådana som har en sån bristande erfarenhet av ledningar i partier, de lyckas aldrig. Det gjorde inte Juholt heller.
Och det är samma med Juno Blom, hon bytte också ut liksom toppkandidaturer till människor som stod henne nära, som där flera av dem också saknade politiska erfarenhet. Juno Blom till exempel.
Var kom hon ifrån?
Hon kom från Länsstyrelsen i Östergötland. Hon hade sist löst med hedersvåld.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Nu ska hon då ersättas Nyamko Sabuni. Hon ska ersättas av Johan Persson och han har varit med länge. Nu senast har han varit gruppledare för Liberalerna i riksdagen och rättspolitisk talesperson. Men när det skulle väljas ny partiledare till Liberalerna då 2019, då var väl inte han ens topp två. Han skojade till och med om sitt låga stöd internt. Så varför blev inte han vald sist?
Det var ju för att partiledningens kandidat var Erik Ullenhag, som nu är ambassadör i Tel Aviv. Och sen fanns det en kungamakare som hette Lars Leijonborg som puffade för Nyamko Sabuni. Och sen var det väl ingen direkt stödtrupp för Johan Persson, och alltså kom han sist av de här tre.
Mm. Han var ändå topp tre, som någon slags alibi för att det skulle vara en ordentlig debatt kring vem som skulle bli partiledare.
Kul roll att ha. Men säg tre saker då som Johan Persson måste ändra direkt nu när han sätter sig på tronen.
Jag skulle bara vilja säga att anledningen till att han blev partiledare nu är ju att han var första vice ordförande. Så han går ju helt enkelt in som enligt ersättningstrappan.
Okej, okay, så det är inte nödvändigtvis att han är liksom rätt man på rätt plats. Han bara liksom har den
han
rollen.
Han råkade vara första vice ordförande.
Okay.
Och det ska ju väljas som partiledare på ett extra landsmöte i december, och det behöver inte alls bli han. Det tror jag avgörs av eventuella hur det går i valet helt enkelt.
Just det. Så vad hinner han göra nu då innan valet, eller liksom fram till december då när det ska väljas ny partiledare? Alltså vad är de tre sakerna han måste ändra direkt?
Han måste absolut skaffa sig en partisekreterare. Det borde han ha gjort redan idag.
Mm. Vem blir det?
Ingen aning, men det är 5 månader kvar till valet, eller mindre än 5 månader kvar till valet, och partisekreteraren är den som rullar liksom valrörelsen. Och ska vi, jag tar ju tur med alla tvister, allting som alla problem som uppkommer och inte har lösts någon annanstans, de hamnar i partisekreterarens knä. Så där måste han absolut utse någon handlingskraftig, förmodligen någon maratonlöpare som inte behöver mycket sömn och som ständigt är glad.
Åh gud vad trött jag blev. Nej men gud vilken ångest jag får. Tänk att vara den personen som bara, ja då tar vi tag i det här. Vad säger du?
Ja, men otacksamt också när det är ett parti som liksom kanske inte ens kommer in i riksdagen.
Ja.
Att uppbära den där energin.
Fy fan. Vad mer behöver han ändra mig?
Ja, jag tycker att det är ju jättekul att han är rolig och säger skämt. Men det här med att han bara på den här presskonferensen när han skulle presentera sig själv liksom kastade fram en 3-4-5 skämt på den korta tiden. Det är lite mycket kanske. Det är ju kul att vara kul, men det är ju lite så här flaxigt i politiken också med någon som bara ska vara rolig. Alltså det funkar inte alltid. De gånger som jag verkligen har sett politiker där i så här intervjuer där det skär sig, det är ju när de ska skämta och sen så blir det fel. För att det är väldigt svårt att tolka skämt när man är så ironisk eller bara kastar ut sig någonting.
Det är en farlig väg att vandra.
Ja, men det är en liten farlig väg att gå på. Visst, man kan ju vara kul då och då, men liksom i varje mening.
Nej, det är svårt. Säg en sista grej som han också måste göra.
Jag hatar inte glädje.
Nej, det är inte det du säger, jag förstår det. Men att liksom så här, du kan inte bara vara husclown här, utan du måste också göra någonting vuxet.
Han måste minimera budskapet. Alltså ju kortare tid det är kvar till ett val, desto så att säga, mer sparsmakade måste partierna vara. Och det de säger måste vara det som väljarna upplever att de gör skillnad och är bra på. Och nu är det ingen människa som vet vad Liberalerna vill utom att vi ska gå in i NATO. Så det behöver han inte upprepa, utan han måste hitta 2-3 grejer som hamras in i väljarna.
Ja. Inte lätt uppdrag det alls.
Sen så finns det ju en fråga där Nyamko Sabuni har haft problem med kommunikationen, och det är ju egentligen hur man ska ställa sig till Sverigedemokraterna. Vad är den röda linjen och hur ser den ut? De har ju väldigt svår uppgift för det här liksom beslutet de har tagit hur de ska ställa sig. Den exkluderar de egentligen i stort sett från alla sorters regeringssamrör eftersom de egentligen inte ska ha något direkt kontakt med Sverigedemokraterna. Så att han behöver känna efter partiet, behöver den skruvas åt, behöver den ändras på något sätt, och hur kan man kommunicera den så att den liksom är 100% tydlig. De första frågorna han får nu är ju direkt så här, vad är den röda linjen?
Mm.
Och han har inte riktigt svarat på det. Fortfarande, det är fortfarande lite så här flyget liksom. Så att jag tror att där behöver partiet bestämma sig.
Han behöver gå in i ett rum med en whiteboardtavla, några post-its och bara så här bestämma. Vad tycker vi? Vad gör vi?
Jag måste säga att det här delar inte helt min uppfattning. Jag tror inte han ska prata alls så mycket om Sverigedemokraterna. Liberalernas väljare har i stort sett accepterat att det här samröret. Och vad väljarna vill veta, det är ju sakpolitik. De vill veta hur förändras min framtid?
Mm.
Om jag, hur vill ni förändra min framtid? Eller vad tycker ni är jätteviktigt som jag, och kanske en åsikt som jag delar. Men journalisterna kommer ju ställa de här frågorna.
Mm. Ja, det ska bli spännande att se vad som händer här. En sista fråga, ja eller nej. Kan Johan rädda partiet från undergång?
Man kan ju inte döma ut någon efter 4 dagar, så vi får väl gärna...
Men nu gör du det. Nu får du göra det. Döm ut honom.
Nej,
efter
men det kan jag faktiskt inte. Jag har ju inte sett honom i en enda partiledardebatt. Jag har inte sett honom ens på torgmöte sen dess, även om han tydligen har haft några. Så att jag tycker det är jättesvårt att veta.
Mm.
Han har ingen lätt uppgift, den saken är klar.
Nej. Hejar du på honom? Vill du att det ska gå bra för honom?
Alltså i något slags historiskt perspektiv vore det ju ganska tråkigt om Liberalerna och Folkpartiet då försvann. Alltså de är ju de tillsammans med Socialdemokraterna som kanske förmodligen haft det största inflytande på att Sverige ser ut som det gör idag.
Mm. My, kommer Johan rädda partiet?
Ja, men varför inte? Sånt jävla oengagemang. Ja, men vad har de för alternativ? De har ju inga alternativ. Här har de liksom en partiledare som bara säger nej. Faktiskt, det här blev alldeles för svårt. Jag drar med så här kort tid. De har liksom inte ens en planerad process egentligen för vem som ska ta över, utan det är bara så här, den som stod liksom administrativt på nästa tur. De hade kanske turen då att det var Johan Persson med lång erfarenhet och någon som ändå har liksom tagit debatterna i riksdagen istället för Nyamko Sabuni eftersom hon inte har suttit i riksdagen. Att det fanns
att det
någon...
inte var ju Håkan Juholt som stod nästa
tur. Nej, men att det inte bara var någon, att hon inte hade bytt ut den här personen, vice partiordförande, till också någon utan erfarenhet som bara som hon gillade, som stod henne nära, där hon liksom i någon slags visionär frenzy i början började byta ut med sig. Så att, nej men de kanske bara hade lite tur nu att det var en stabil person som stod där och väntade på att ta över.
Mm. Ja, vi får se vad som händer. Tack ska ni ha. Tack så hemskt mycket. Vi är tillbaka senare i veckan igen med ett alldeles vanligt avsnitt. Och vi som har gjort programmet är som vanligt producent Olivia Svensson. Experterna heter My Råväder och Lena Melin. Och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs snart.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.